Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Jag måste köra flight mode.
Där var det.
Jag har inte.
Så, spelar vi in.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Ja, vi befinner ju oss mitt i vad som kan kallas en allsvensk ödesvecka. Om några dagar ska ju idrotten och Folkhälsomyndigheten träffas för ett nytt möte om eventuell cup- och seriestart och eventuella tävlingsstarter i andra idrotter också givetvis. Lagom till detta har vi kunnat avslöja fotbollens medicinska protokoll som nu också har blivit offentligt. Vi ska givetvis dissekera detta protokoll och förutsättningarna inför cup- och seriestart, men också Hammarbys skeva självbild, Zlatan följetongen, och vi ska gå igenom ett antal intressanta svar som vi har fått i de intervjuer vi har gjort här under väntan på att allsvenskan ska dra igång. Men vi börjar som vanligt med en spaning. Per Boman, senast var det om konstgrässpelare det handlade. Nu har du lite funderingar kring hur det är att göra intervjuer med våra så kallade makthavare egentligen.
Ja, jag tänkte på det. Vi har pratat ganska mycket på tumman hand, du och jag, om det, om några intervjuer som vi har gjort på senare tid. Och till slut så insåg jag att det fanns en liten fruktsallad här i maktspråk och retoriska lektioner då från maktmännen inom svensk fotboll, som jag tyckte var lite spännande och rolig att fundera på. Och jag tänkte börja med att ha ett eget litet exempel då på vad som är på något sätt 1.0 i ett effektivt maktspråk som alla pampar och ledare och för ideella rörelser lär sig tidigt. Men det finns en som har bemästrat det på en nivå som ingen annan klarar av. Och det är en slags mjuk härskarteknik som är väldigt bra. Och en av de första gången jag verkligen kände att jag imponerades av någon som bemästrade den, det var när jag pratade med första gången jag intervjuade Karl-Erik Nilsson för ganska många år sedan. Och vi hade aldrig pratat...
Svenska fotbollsförbundets ordförande då, exakt. För dem som har missat det.
Absolut. Och vi hade aldrig pratat tidigare. Eller sådär. Och det var lite sms fram och tillbaka. Och till slut så bestämdes en intervjutid. Och jag ringer upp och Karl-Erik svarar ungefär så här. Ja men hej Per, vad kul att du hör av dig. Ja, det är så kul, jag sitter här på bänken just nu och jag väntade bara på ett samtal från dig Per, att du hör av dig. Det var trevligt. Och jag blev liksom vansinnigt imponerad av hur skicklig han var på att använda mitt förnamn som ett sätt att få en god kontakt med reporten. Och jag har aldrig pratat med någon så att säga, maktmänniska inom svensk fotboll som har varit lika duktig på att använda förnamn som en isbrytare.
Jag har en liknande och det handlar om Daniel Kindberg. Jag missade ju delvis hela den här liksom Östersunds FK-hypen där 2017 och Europa och allting, eftersom jag hade ju mitt break från sportjournalistiken och bodde i USA och så jag var liksom inte med på det här. Så att första gången jag pratade med Daniel Kindberg, det var ju i samband med när Uppdrag granskning kom med sin grej här, och då är vi ju alltså inne på hösten 2018. Det var första gången jag snackade med Daniel Kindberg, och då var ju ÖFK hårt ansatta i Uppdrag granskning. Jag kom överens via mail om att göra en intervju med med Kimberg och liksom och ringer upp och precis på samma sätt var ju liksom tjena Robert. Alltså han är så jävla glad att just jag ringde liksom, och det finns ju något ganska avväpnande i det där, för det är liksom, det gör ju att du slänger ju inte ur dig de hårdaste frågorna direkt liksom, utan du får ju någonstans samla lite kraft så att det är ju smart av de här liksom att inleda samtalet på ett sånt sätt. Men det är ju definitivt en utstuderad tanke bakom det, eftersom det upprepas, man märker att de gör det hela tiden.
Exakt, och det var då 1.0. Alla klarar inte av att göra det på ett bra sätt, men somliga har bemästrat det. Sen finns det ju såklart andra nivåer på det här, och du upptäckte väl en liknande sån här retorisk grej?
Ja, jag har ju snackat mycket med fotbollen och idrottens makthavare här nu i de här dagarna, och du har noterat att ett nytt grepp de ägnar sig åt, och då var det en högt uppsatt person som sa ungefär så här liksom: ja du Robert, jag tycker att du uttryckte det så bra om Stefan Löfven, att om han först kritiserar fotbollen så att den stängs ner, då måste ju statsministern nu också vara positiv till att den öppnas upp. Det tycker jag du har fångat väldigt, väldigt bra. Och jag satt och kliade mig i huvudet liksom och tänkte, jag skulle inte fan aldrig skrivit det där liksom. Jag har aldrig ens tänkt den där tanken. Jag har överhuvudtaget definitivt inte uttryckt det där i någon krönika. Men den här liksom högt uppsatte ledaren, han planterade ju den här idén i mitt huvud som typ Inception, Nolan-filmen liksom, när de planterar olika tankar i folks drömmar. Men jag råkade ju liksom ut för en Inception i vaket tillstånd liksom. För sen gick jag ju runt och funderade på det där liksom. Kan det kanske vara någonting man ska skriva om eller inte, och kom fram till att nej, det är ingenting jag ska skriva om nu i alla fall. Men nu sitter vi här och pratar om det, så att nu har ju liksom den här liksom fotbollsledarens plan har ju någonstans mynnat ut i att det når en större publik, trots att jag aldrig hade tänkt tanken innan och ännu mindre skrivit det.
Det är oerhört raffinerat, och man får ju hoppas att det är någon sån här mediestrateg likt Paul Ronge eller någon sån här som har lärt det här, ut det här till den här pampen.
Ja, en annan då som jag pratade med nyss är ju Björn Eriksson. Han kan köra liksom den här... Ja, alla sportjournalister förstår ju inte det här. Ja, du förstår ju det givetvis, Robert. Men det här med att idrottsklubbarna faktiskt kan ta del av regeringens övriga krisåtgärder, ja, det vet jag att du förstår. Alltså, och nödvändigtvis har jag inte förstått det där. Eller jag har liksom kanske till och med varit en av dem som inte förstått det. Men det blir liksom ett hyggligt sätt att säga, hur fan kan du skriva sådär? Eller hur fan kan du tycka sådär? Istället vänder de på det liksom och betonar det här på ett bra sätt. Och det blir någonstans ganska avväpnande.
Av de tre som vi ändå har pratat om just nu, pratar Kinberg, Karl-Erik Nilsson och Björn Eriksson, vem är du mest imponerad av retoriskt, om du bara snabbt ska försöka lämna ett omdöme?
Ja, Daniel Kinberg skulle jag säga. Alltså Daniel Kinberg i under den här rättegången. Oerhörd. Jag jämförde han med Olof Palmes Olof Palmes tal vid något tillfälle där han ställde sig upp i rätten och drog någonting om hur hyggligt synd det hade varit om honom, och så han försökte lägga fram sin sak, så att överlägsen etta i min värld, Daniel Kinberg.
Ja, det är bra.
Jag tänkte, apropå vi nämnde Björn Eriksson där, så tänkte jag spela upp en sak som är ganska rolig också. Man skulle kunna kalla, det här är liksom inte, det här är ju mer ett exempel på saker som kan uppstå under en intervju, och det här är väl någon form av liksom maktfreudiansk felsägning, som man kan kalla det.
Att om det inte sker en förbättring så kommer jag inte att säga att de här pengarna vi fått räcker. Utan jag kommer den 11 juni och fatta beslutet, eller vår styrelse kommer att ta ställning till huruvida...
jag kommer den 11 juni fatta beslutet, eller vår styrelse kommer ta ställning till det. Alltså, när jag skriver ut den här intervjun med honom så jag förstår ju liksom, det finns ju inget illa ment i det han säger liksom. Han är ordförande i Riksidrottsförbundet, det är klart att han har en tung röst, och han har liksom också den approachen utåt, och han ska ha den, han är RFs främste företrädare och så. Men det säger väl någonting kanske lite om hur han resonerar, så att jag ser det mer som en kul grej. Och när du skriver ut liksom en intervju, då tar du ju inte med en sån felsägning, utan det handlar ju någonstans om att göra liksom de här pratminusen så begripliga som möjligt. Däremot, jag råkade ut för en annan gång, det var en allsvensk fotbollsledare jag intervjuade, och han betonade innan intervjun att han inte ville att jag skulle ta med ifall han stakar sig eller ifall han liksom sa något fel eller så, för att ibland, och det kan jag faktiskt hålla med lite om, ibland bortser man helt från att personer säger fel, för människor säger ju fel, ju du gör den här podden hela tiden, men du vet, om människor är under hård granskning, då kan de här liksom felsägningarna som egentligen inte betyder någonting användas för att försöka påtala, titta vad osäker han är eller titta vad pressad hon är eller något sånt där. Förstår du vad jag menar? Och där kan jag faktiskt, jag kan förstå kritiken mot oss där, att det används lite orättvist. Ibland skiter man helt i att folk säger fel. Sen när det kanske inte betyder något, fast sammanhanget är att personen är under hård press, då ska man plötsligt genom en felsägning visa att titta vad pressad personen är.
Det finns ju också en del reportrar som tror att de är hedersmän och kvinnor när de skriver ut exakt det någon säger, men det blir ju rappakalja och bara hemskt att läsa när folk gör så att det är ju ett klassiskt misstag att tro att man skriver ut allting.
Ja, exakt, och det kan vi, jag gjorde en intervju med Nanne Bergstrand också, som ju har någonstans gått från pratglad till lite mer fåordig, och när ni hör det här exemplet så kommer ni förstå att man måste liksom ibland hjälpa intervjupersonen på traven, och man kan inte skriva ut citaten exakt så som de sägs, utan man måste liksom pussla på lite. Lyssna här.
Det är ganska intressant. Tänker du något mer kring det eller?
Nej.
där försöker man liksom få honom att utveckla ett resonemang då, men det gick inte riktigt i just det fallet. Jag minns inte exakt vad den frågan handlar om, men en sån där grej kommer ju liksom inte heller riktigt med i intervjun, utan det får man ju ta bort. Vad tänker du om den nya fordin handen när du hör han?
Ja, det finns ju någonting. Ja, helt plötsligt så har han gått från en sång- och dansman på folkparkerna till att bli med en Clint Eastwood, liksom isbergstekniks kärnfull person liksom. Det är ju, jag tycker det passar in i den nya värdebitna Nanne lite.
Ja, jag hoppas att lyssnarna uppskattade vår lilla rundtur här bakom kulisserna, hur det kan låta när man intervjuar makthavarna. Egentligen, vi ska gå vidare till vårt första riktiga ämne, och det handlar då om protokollet. Versalt P på protokollet framöver, lite som permen, Lars Thomas perm där, den stavade vid tillfällen, i alla fall när, vem det nu var under U21-EM där, slog permen ur Tommy Söderbergs händer, och vet jag att vi skrev permen med stort P. Det kanske är dags att ha ett versalt P på protokollet, om det nu skulle leda till att idrotten och fotbollen öppnas upp. För i så fall har du här medicinska protokollet gjort någon form av ganska stor nytta. Jag tycker faktiskt att protokollet är ambitiöst. Jag tycker att fotbollen har gjort väldigt mycket vad man kan göra, och jag tycker också man kan se det ur perspektivet vilka andra liksom branscher, eller vad man ska kalla det, har gjort såna här ansträngningar för att skapa liksom en fungerande verksamhet mitt under en pandemi. Det är ju faktiskt en oerhörd ambitiöst de har gjort det.
Ja, men som reporter så letar man ju efter logiska luckor och felslut och saker de har missat eller inte tänkt på och sådär, men jag upptäckte nästan ingenting alls sånt faktiskt.
Nej, det är ju resorna då man kan fundera kring såklart. Och resorna är ju svåra. Inresningen då, som Björn Westerholm bland annat har kallat det då, som ju också är kommer vara en stor faktor till att det kommer dröja innan publiken kan släppas på, just av att man vill inte ha 5000 AIK-are som reser från Stockholm till Helsingborg då, som han beskrev det. Och resorna blir ju liksom ett bekymmer här också, och där, ja, det är möjligt att de inte kan göra så mycket, men man vet ju att det här är ju en invändning som Folkhälsomyndigheten har väldigt starkt kring resorna, och där har man egentligen inte i protokollet funderat så mycket på resorna. Man har en ganska slapp formulering kring flygresor, och man har det här med att bara halva bussarna då, eller att bussarna bara får vara fyllda till hälften. Det kändes mer kosmetiskt.
Absolut. Det som jag gillade angående resaspekten, det var ju när det räknades upp förslag på hur man skulle kunna ta sig till matchen på egen hand. Till exempel, exempelvis med cykel, bil, motorcykel, moped eller skoter.
Ja, men Boman, för fan, ni var ju min egen, det är ju jag.
Ja, är det?
Ja, det är inte med i protokollet. Nej, okay. Det stod ju i protokollet att de ska ta sig med eget färdmedel, och då gav jag några förslag på det, och då tänkte jag, får vi täcka in Östersund också, ifall nu allsvenskan ska spelas långt in i december, så kanske det är någon Östersundsspelare som ska ta sig till matchen som behöver åka skoter. Jag skulle skrivit spark också.
Jag som var med ett mopedgäng med AIK-spelare som på väg till Friends Arena. Ja. Nej, men utöver det så absolut, verkligen ett gediget jobb från fotbollsrörelsen. Sen är det ganska hårda regler liksom. Det är ju så här, bara skadade spelare får vara i gymmet. Vissa rum får bara vara inne en person i samtidigt. Så där. Och mycket ska helst ske utomhus. Alltså det ställer ju extremt hårda krav. Och någonting jag funderade på, det sägs ingenting om vilka sanktioner eller vilka straff man kan få om man bryter mot de här reglerna. Eller hur? Det tänkte jag på. Förutom att man får inte spela när man är sjuk och så. Men om klubbarna misslyckas med att upprätthålla vissa av de här aspekterna, så finns det ju ingenting som sägs om hur man straffas i så fall.
Nej, men däremot så är det en formulering där i någonstans som jag skrev ut jag tror första gången vi skrev om det, och det var just liksom om att matchdelegaterna eller matchkontrollanterna, alltså de som håller koll på saker i övrigt, de ska ju även hålla koll på de här frågorna då, alltså Svenska fotbollsförbundets matchdelegater, matchkontrollanter. Så att men det är riktigt så att det fastställs ju inte någon konsekvens av det, utan det är mer så att, det vet jag faktiskt inte, det är ju en relevant inspel du har där, att man vet inte riktigt vad som händer. Men det känns ju som att det ligger väldigt mycket i allas intresse att verkligen få ordning på det. Jag menar, det här medicinska protokollet som jag förstår liknande, och det här kommer ju att ligga till grund även för andra idrotter när de ska starta upp här. Poängen är ju nu då att FHM ska godkänna det här medicinska protokollet och säga att okej, vi kan släppa på idrotten under förutsättning att allt det här uppfylls för alla idrotter, för då kan FHM fortfarande ha kvar sin generella rekommendation. För de vänder sig framförallt mot att de vill inte in och peta i 71 olika idrotter. Utan de vill kunna säga ingen senioridrott, eller så vill de säga det är okej med senioridrott under förutsättning med att de här protokollen efterlevs. Och nu flyttar vi beslutanderätten till Riksidrottsförbundet som någonstans får hitta ett system för det. Och då bryter man kanske ner det då i olika delegater, matchkontrollanter på respektive idrott. Och då kan det ju bli så hypotetiskt att säga att du har en kanottävling och så kommer någon kanotist före den andra kanotisten med en kanotspets. Men så visade det sig att de åkte 26 personer i bussen till matchen. Ja, då kan det komma en anmälan för det, och så blir han som vann diskad. Jag kan tänka mig rent hypotetiskt att den typen av situationer i så fall skulle kunna inträffa. Om man ska dra det här väldigt långt.
En annan intressant sak, det är det som du pratade om redan för 2 veckor sedan, tror jag, det här med vad som händer om ett helt lag insjuknar i corona. Vad gör klubben då? Ja, då står det ju på svart och vitt då att då får man ställa upp med de spelarna som finns i föreningen helt enkelt. Det kan bli ett helt juniorlag som i Malmö som får möta AIK om hela laget skulle insjukna. Och det är inte omöjligt att det blir sådana epidemier då i en trupp.
Nej, det är absolut inte omöjligt, och vi är ju absolut inga experter på den här smittan. Alltså man ska liksom inte spekulera så mycket, men det man kan titta, det är ju att titta liksom lite empiriskt ändå, hur har det fungerat de här månaderna? Ja, det har inte varit vad vi vet i alla fall särskilt mycket sjukdomsfall i de allsvenska lagen, så det finns ju liksom en historia här mitt under då vad man tror har varit någon form av peak i den här smittspridningen, så har ju Stockholmslagen då inte, i alla fall inte rapporterat. Det var ju AIK i början som hade ett misstänkt fall då. Något mer har det inte varit. Så att där finns ju ändå att man kan luta sig mot en historia, och det tycker jag känns ganska bra att det finns en liten en bakgrund där.
Absolut.
Det var ju det som vi har skrivit om också i samband med det här, det är ju då hur man ska hantera publiken den dagen det börjar lättas ännu mer på restriktionerna, man kan börja släppa in publik. Och då var ju de inne på det vi har pratat om tidigare här med att enbart sittplats då, ingen ståplatspublik, och det är väl ganska logiskt. De pratade inte, som jag skrev om då, hemma enbart hemmafans, men jag antar att det ligger i det här. Eftersom borta sektionerna eller borta står då ska vara stängda, så vet jag inte riktigt hur de annars tänker sig att ta in borta publik på. Det nämns dock inte uttryckligen något om det, vad jag kunde se.
Nej, det är också inte, det är kanske lite bekvämt också att helt bortse från den aspekten. Att det är klart att det kan ju fyllas upp då på hemmaarenorna med väldigt många supportrar som också vill se, särskilt matchen i början kan det finnas en slags explosionsartad känsla att vilja gå på fotboll, och då kanske man måste vara tydlig med att man inte vill att bortafans ska komma överhuvudtaget.
Sen är det intressant ur vårt perspektiv då, det är ju hur de förhåller sig till media då. Och som jag förstår det så ska, eller de skriver då att arrangören ska vara restriktiv med vilka som kan erhålla akkreditering. Rekommendation max 2 skrivande reportrar samt en fotograf från samma bolag. Det är ju, jag vet inte om det är så himla restriktivt.
Nej. Men
alltså, det skulle ju man klara sig alldeles utmärkt på. Frågan är om det går att upprätthålla det i det första läget när det ska vara väldigt tomt. För det är ganska... Det är nästan normalt. Det är inte så många idag, så vi skickar ju sällan fler än
vissa
två.
Derbyn då.
Det är ju bara de väldigt väldigt, ja precis, det är ju de absolut största matcherna vi kanske är tre liksom skrivande, utan man är ju en eller två i regel. Så att men samtidigt så finns det ju så tar de ju liksom, de formulerar ju det här så att de också kan välja att i princip enbart släppa in Discoverys personal, Sveriges Radio och Sveriges Television som ju har någon form av nyhetsrätt, live-radio och sändande bolag. Då. Så det skulle kunna vara så att det bara blir Discoverys personal, Sveriges Radio och Sveriges Television, om jag tolkar det här rätt.
Absolut, och det vore ju väldigt tråkigt för oss. Men de tar väl upp det som ett alternativ, antar jag, om folk skulle missköta sig, om det skulle vara för mycket folk som vill komma eller sådär, för att det är liksom, det nämns ju lite som en varning nästan. Är det en varning till dig personligen, tror du, Laura, eller är det en allmän varning?
Nej, men det är ju så, det ska ju också vara kraftiga restriktioner var media får röra sig, och det är också instruktioner till media, minsta tecken på symptom, stanna hemma. Ingen servering av mat och dryck, alla måste ta med sin egen fika om så önskas, så att om man vill ha ett pressfika då, om du liksom ska åka till Borås Arena och uppleva deras fantastiska pressfika, då får du inte för fan ta med dig liksom en pajform och ett våffeljärn för att få åtnjuta samma kvalitet som den normalt brukar vara där. Det blir ett jävligt fattigt besök på Borås Arena och någon som normalt brukar ha bra pressfika.
Beläggningen kommer minska till hälften, men nu bland journalister i Borås.
Det som händer nu då är ju att FOM granskar det här protokollet, och fotbollen, idrotten hoppas på att få svar i slutet av veckan. Det kommer vara nytt möte då, där ju biträdande då statsepidemiologen Anders Wallensten kommer delta, han som har hand om idrottsfrågorna, så det blir naturligtvis ett intressant möte att följa upp. Har du något annat kring det här? Vad är din känsla? Vad händer? Hur blir det? Ge oss ett svar.
Ja, men Tegnell har ju varit han har ju inte haft en rosenkindad inställning till en tidig fotbollsstart, tycker jag inte ändå, och det är väl rimligt att han håller sig relativt passiv och försiktig i de här sammanhangen, men han har ju framstått som ganska avvokt inställd än så länge. Det har ju inte varit några öppningar från FOM på de här proporna.
Det spelar ingen roll vilka protokoll de har, sa han till mig när jag ringde honom. Det var första gången jag i alla fall hörde honom, han liksom varit lite irriterad när jag ringde för sjunde gången och tjatade om det här protokollet.
Men alldeles oavsett så kan det ju vara taktiskt riktigt av fotbollen att säga så här: vi vill börja då. Nej, det kan inte göra, men ni kan få börja då istället. Man kanske ändå får någon typ av relativt tidig start genom att pressa lite.
Ja, jag skulle säga att datumen är ju inte det viktigaste här kanske. Även om det är klart att det skulle vara... Jag tror att luften går lite ur det ifall det blir något slags definitivt nej. Men arbetet kommer inte vara förgäves. För jag menar, allting talar ju för att pandemin blir långvarig. Man måste förr eller senare hitta sätt att navigera. Man kommer behöva den här typen av handlingsplaner och protokoll. Så att det här kommer ju ändå gälla framöver. Även om liksom datumet flyttas 2 veckor, en månad, en och en halv månad. Vad det nu kan bli.
Så är det ju. Men du intervjuade ju också Wallensten. Vad är din bild av honom? Som idrottsmannen på FHM?
Att han hade ett större idrottsintresse än Anders Tegnell, och av den anledningen har fått hålla mer i idrottsfrågorna. Det här har man nu dock man har inte varit så villig att kommunicera det här, för att det framkom ju egentligen först när Ja, när jag intervjuade Anders Tegnell och matade på med frågor där, så sa ju han till slut att ja, men det är nog Wallensten som har det liksom, för han har mer av idrottsfrågorna, och då åkte jag helt enkelt till den här presskonferensen som FHM har varje vardag och pratade lite. Han var, du vet, det här var ju en sån här intervjusituation där han går från bolag till bolag liksom, och kör tre rappa minuter med varje, så att ja, han var väl inte jätte liksom intresserad av att prata om sin idrottsbakgrund. Men han hade ju i alla fall hållit på, så mycket förstod jag, med triathlon, långdistanslöpning och något han kallade för swimrun, som jag sen inte tog reda på exakt vad det var, men det är väl, det låter ju som något där man simmar och springer.
Ja, precis, precis.
Avslöjar jag min okunskap där, men alltså han har ju en idrottsbakgrund och ett större idrottsintresse då, så att, men så mycket mer kan jag inte säga att jag vet om Anders Wallensten, mer än att som sagt att det är han som ska medverka på det här mötet, och det är ju väldigt centralt i frågan, att första mötet så träffade idrotten och fotbollen juristerna. Mm. FHM:s jurister, nu träffar man en biträdande statsepidemiologen, så att det är klart att det närmar sig beslut åt något håll.
Vad ger du för betyg innan vi släpper ämnet? För slutbetyg för hur, än så länge, för hur svensk fotboll har försökt lösa detta?
Nej, men jag tycker att de hanterat väldigt, väldigt bra, som jag var inne på. Jag tycker att protokollet är ambitiöst, och vi avslutade den förra podden med att jag såg en konflikt som var på väg här, och så har det ju varit. Det har ju liksom tasslats och gnisslats en del i korridorerna, och sen gick ju den här då, vad fan han nu hette, den här SOK-läkaren ut liksom och drämde till Björn Eriksson och menar på att Björn Eriksson är en myndighetsperson uppfostrad att inte ifrågasätta myndigheter. Det var ganska...
Bo Berglund.
Just det, Bo Berglund, så heter han. Så att det kom ju precis efter det, så att det var ju verkligen så här. Men jag upplever sen att Riksidrottsförbundet och Björn Eriksson har liksom har mer svängt och försökt navigera och hitta, jag menar, ena idrottsrörelsen, att man vill inte ha något bråk i det här läget, och tidigare, den här liksom konflikten som var under uppsegling, den gällde ju liksom att några ville dra igång, skicka ut fotbollen som en testballong och spräcka det här med att alla idrotter ska starta samtidigt, medan det har liksom ville varken FHM eller Riksidrottsförbundet egentligen. Nu har man ju hittat någon annan slags lösning, att man ligger kvar med en generell bestämmelse men flyttar beslutande makten till RF då, så det är ju någon form av kompromiss. Då är det ju fortfarande en generell bestämmelse, men man måste via medicinska protokoll, handlingsplaner uppfylla kraven. Så att det är ju ett sätt att mota Olle i grind, så att den här liksom konflikten som var under uppsegling, den har ju idrotten hanterat ganska bra här, och nu känns det ändå som att man står ganska enad här och egentligen liksom.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Egentligen, jag har gjort vad man kan helt enkelt.
Mm. Fint.
Då lämnar vi det ämnet och kommer ju förstås få återkomma till det. Men framförallt kommer vi rapportera om det på sportbladet.se de här dagarna. Det mesta annars som händer i fotbollen, ja, om man nu kan säga att så mycket händer, men det kretsar ju runt Hammarby av förklarliga skäl. Vi har ju Zlatan Ibrahimovic givetvis, vi ska reda ut de senaste turerna i den följetongen, men vi börjar lite med en intervju som våra konkurrenter på Expressen gjorde. Daniel Kristoffersson intervjuade Hammarbys sportchef Jesper Jansson. Den intervjun uppmärksammades mest för vad han sa om Zlatan. Vi ska återkomma till det som sagt. Men det var ett annat citat egentligen som fångade vår uppmärksamhet. Vi som gräver lite djupare i vad som egentligen sägs.
Nej, men, jo, men det var en bra intervju. Men det var en grej då jag funderade kring. Och det var när Jesper Jansson liksom tog upp att det hade varit ganska kritiskt kring Hammarby den senaste halvåret, månaderna. Och då sa han det här citatet. Men sedan är det ju också något som Zlatan och jag har pratat mycket om. Att ju högre upp du kommer och ju bättre du blir som klubb och ju mer framgång du har, desto fler är det som vill komma åt dig och försöka trycka ner dig. Det har vi lärt oss under den här resan med Hammarby, och det vet Zlatan mer än någonsin om hur det är. Det kommer vi som Hammarby också att bli vassa om. Och när jag läste det så funderade jag på vad är det Jesper Jansson egentligen menar här? Menar han att Hammarby är satt under hårdare tryck än andra föreningar? Menar han på något sätt att medier aktivt funderar på hur de ska sänka Hammarby? Tänker han att journalister samlas på ett hemligt möte för att konspirera ihop en sammansvärjning för hur man ska sätta uppkomlingen Hammarby på plats? Vad är din känsla av de citaten?
Ja, men vi kan väl avslöja då i den allsvenska podden att det finns liksom ingen konspiration mot Hammarby här. Det finns liksom inget medieråd där liksom landets journalister samlas på kvällskvisten och smider planer på hur man effektivast ska trycka till Hammarby. Det existerar helt enkelt inte. Vi har överhuvudtaget aldrig någonsin berört den här liksom frågeställningen utifrån fan, nu har Hammarby stuckit upp lite, nu jävlar liksom ska vi damma till dem ordentligt. Så att nej, det där är ju totalt gripet ur luften. Däremot är det väl liksom, det är väl snarare så att Hammarby har satt sig i lite situationer där man har utmanat olika saker. Jag tänker på det här kommersiella tvåmålsspelet då. Det var väl inte så konstigt liksom att det blev rabalder kring det. Det kan man ju räkna ut med röva och en krita, och det vet ju Jesper Jansson mycket väl om. Vad har det med varit? Jag hade en artikel om det här med hur de höll på med reseersättningar och grejer här, en granskning för ett tag sedan. Men jag menar,
och så var det dokumentären om Odilon också.
Det är normal journalistik, och sen var det dokumentären om Odilon, men det handlar ju heller inte om att trycka till Hammarby på något sätt, utan det handlar ju om att Jansson och scouten Hjelmer är så fåfänga, så att det var så viktigt för dem att berätta om den här fantastiska resan, och då sänkte de ju liksom garden, och då kommer det normala frågeställningar på det, så det har ju överhuvudtaget inte med det som Jesper Jansson målar upp att göra. Däremot så tror jag att, alltså det där ser jag så lite som en flört med Zlatan. Jag kan tänka mig att Zlatan har liksom, Zlatan tänker mycket så att han befinner sig så högt upp någonstans att alla jävlar vill åt honom. När liksom Jesper Jansson säger det han säger där, så låter det där väldigt bra i Zlatans öron. De talar samma språk där.
Ja, det är absolut en rimlig poäng. Nej, men jag fattar ju ofta om liksom supportrar att ta till den här typen av argument. Det är ju ganska vanligt liksom att de är på oss mer än vad de är på andra och sådär. Det tycker ju många supportrar till olika lag.
AIK har ju byggt hela sin klubbidentitet på alla hatar oss-grejen. Den är ju liksom, tangerar ju lite det Jesper Jansson säger där. Men det är ju egentligen en annan sak. Det är ju en stor del av AIKs identitet.
Ja, och Hammarby har ju aldrig liksom haft den typen av identitet. De har haft en väldigt inbjudande identitet i min bild i alla fall. Så att, nej, och få Hammarby verkligen mer skit än andra föreningar, jag har svårt att tro det liksom, att det skulle vara så.
Alltså, det är klart att föreningar i perioder kan uppmärksammas mer och få mer kritik, men det handlar ju om vad de själva gör. Inte att det sitter liksom något hemligt journalistiskt råd här liksom och bestämmer sig för att nu ska man damma till Hammarby. Däremot kan det ju vara så att en klubb gör x antal olika grejer för att man är fåfäng och vill visa upp sin Odilon-affär, för att man utmanar med ett kommersiellt tvåmål, för att man dribblar med reseersättningar och så vidare. Men det har ju ingenting med något annat att göra än att de själva har gjort de här sakerna.
Jag tycker
det är inte så att hade de inte gjort de här så hade medierna hittat något annat. Det är ju inte så det är, utan det är ju händelserna som styr bevakningen.
Ja, och jag tycker Hammarby ska vara stolta över att de har varit riktmärket som allting har kretsat kring nästan under den här våren på något sätt. De har ju haft total dominans i publicitet på alla sätt och vis under den här allsvenska våren. Det är ju någonting som har varit väldigt, i stort sett varit väldigt bra för föreningen, tror jag. Liksom. Och det är klart att då kommer det ju komma med lite skit i rensa magen. Liksom. Det kommer komma med en del negativt också då, men i stort sett så har ju Hammarby tjänat mycket på att vara den här totalt dominanta klubben under hela våren.
Ja. Och framförallt att det skulle finnas någon form av organiserad liksom, kampanj mot Hammarby. Det är det jag menar. Där har Jesper Jansson, där ger Jesper Jansson uttryck för en väldigt, väldigt skev självbild hos Hammarby. Och den tror jag inte kommer gynna dem. Men däremot är det precis som du säger, det är ju runt Hammarby rapporteringen har kretsat och största anledningen till det är förstås Zlatan Ibrahimovic, delägaren. Det har varit nya turer i den följetongen. I samma intervju då så säger ju Jesper Jansson att det finns en chans att han spelar för Hammarby under 2020. Och ja, det drev ju på spekulationerna på nytt då efter att spekulationerna hade liksom dämpats lite med anledning av att han var på väg tillbaka till Italien och nu då också har åkt tillbaka till Italien. Jag tänkte när jag läste det där uttalandet att ska man betrakta det utifrån något slags normal transferkommunikation så tolkar jag det snarare som att det inte är särskilt nära att Zlatan spelar i Hammarby. För att hade Jesper Jansson på riktigt känt att fan vi är ett par veckor ifrån att få den här underskriften, då hade han inte velat rikta dit uppmärksamhet, utan då hade han egentligen velat hålla nere det här, för att han vet att belöningen kommer ändå inom 2 veckor. Det är häftigare liksom att smälla till med en bomb som ingen väntar sig än att han liksom ska hålla på och tisa hela vägen fram. Så brukar de ju agera liksom. Jag upplever att det är svårare att få liksom citat av klubbledare ifall något verkligen är på väg att bli verklighet än om de är väldigt osäkra. Så att jag tolkar det snarare som att ja, det kanske inte är så stor chans ändå, men att Jesper Jansson vill passa på liksom och skapa bra snack runt Hammarby ändå. Hade det verkligen varit något på gång så hade han hållit käft. Men jag vet inte, det här är ju inte en normal situation. Och jag tycker att bortser man från vad han säger och bara tittar på situationen som den är, så vore det ganska logiskt om Zlatan gick till Hammarby. Jag har haft inställning hela tiden att det har varit ett alternativ för honom. De andra alternativen verkar inte ha stärkts. Och det som egentligen har talat mest emot att Zlatan skulle spela i Hammarby utöver hela coronasituationen och så här, det är ju den här konstgräsfrågan. Nu har han gjort x antal träningspass på konstgräs. Han har testat i ett kommersiellt tvåmålsspel på Tele2. Han kanske kommit fram till att jag kan göra mig själv rättvisa här. Jag tror att någonstans han måste känna att han kan leverera 100% på den här plasten. Det är då Hammarby kan bli första huvudalternativet.
Så det man kan säga är snarare då än vad Jesper Jansson säger är just nu är såklart intressant, men det mest intressanta blir ju då när någon lyckas få ett klart och entydigt positivt citat om konstgräs från Zlatan. Då är det klart.
Ja, det skulle jag säga. när Zlatan säger det är inga problem för Zlatan att leverera 100% på Tele2-plasten. Eller att han säger att jag lägger gräs på Tele2.
Ja, precis.
Något av de två. Nej, men då kan Hammarby bara jubla.
Nej, men det är klart.
Plus att alla andra alternativ med Milan och allt vad det ska vara utdömda.
Nej, så är det ju. Så är det. Jag har ju alltid varit, jag har hela tiden inte trott att det ska hända, men det är klart att alltså det som jag tänkte på din tes tror jag generellt sett stämmer väldigt bra, det här med att man pratar mindre ju närmare det är. Samtidigt så har du också haft en annan tes om sportsliga ledningen i Hammarby. Det är ju att det finns en liten kanske då liten skärva av fåfänga då. Och då tänkte jag att en stark fåfänga i samband med till exempel dokumentären om Modlon. Då tänker jag att det är ju en klassisk fåfänga också att prata om Zlatan.
Han kan inte hålla sig, Jansson, menar du?
Exakt, i så fall. Ja. Ja, det skulle kunna vara så också. Ja. Men ja, vi får se helt enkelt. Det kommer ju komma mer indicier och mer grejer fram och tillbaka, så vi kommer ju återkomma till det här ämnet.
Det kommer vi absolut göra. Något som vi har ägnat den här tiden åt när det inte är några fotbollsmatcher, ingen liveidrott, ingenting, det är att göra intervjuer med olika allsvenska spelare, profiler, talanger, stjärnor i de olika lagen. Vad fan, vi måste vara uppe i 20-25 intervjuer nu, eller?
Absolut.
Senast vi gjorde var Örebro SK. Vi pratade med bland annat Nordin Gerzic som bjöd på en hel del. Han pratade positivt om Örebros guldchanser. Vad sa han?
Ja, men det är intressant för att generellt sett så vi jobbar ju mycket med plusmaterial och betalmaterial, och ofta tror ju folk som läser tidningar att tidningar säljer mycket grejer och exemplar och abonnemang och sånt på negativa saker, men generellt sett så brukar positiva saker alltid vara mer framgångsrikt. Men nu var det då så att Nordin Gerzic sa, han fick frågan, när vinner ÖSK sitt första SM-guld? Och då svarade han, i år. Det hoppas jag. Det måste hända någon gång. Jag vill vinna Allsvenskan varje år och det är vad jag strävar efter. Han säger helt enkelt att Örebro siktar på guld 2020. Och det tänkte vi, oj, häftigt. Så vår fina, duktiga redaktör Andreas Lagnelius gjorde en stor puff då, som det heter, där det stod någonting med Gerzic, i år tar vi guld liksom. Vilket vi tyckte var bra. Och i vilken annan klubb som helst hade det genererat en enorm läsning och många nya personer som skulle skaffa plus då. Men i Örebros fall verkar det som att supporterna tycker att det är så verklighetsfrånvänt det Gerzic säger då i det här sammanhanget, att ingen brydde sig nästan. Ingen plockade upp det. Det var inte så många som läste och det var väldigt få som då blev intresserade av att skaffa plus utifrån den här texten. Alltså jag tolkar det som att inte ens ÖSK tror på att, eller inte ens ÖSK-supportrar tror att det kommer bli guld inom en 50-årsperiod.
Nej, men det är ju intressant för att det finns, jag skulle säga att det är få klubbar där supportrarna är på oss så mycket om att vi liksom är storstadsfixerade och vi skriver fan inget om Örebro och så. Och här gör man liksom en kraftsamling och tre genomarbetade intervjuer med Örebro-spelare och så bryr de sig ändå inte, trots att de då får det här guldcitatet så att säga. Så att det här är ju kraftig bakläxa till alla ÖSK-fans där ute som eventuellt lyssnar på det här, att jag menar, ska det bli mer rapportering om Örebro då måste det ju liksom också betala sig för oss att vi fokuserar på Örebro. Det har ju varit väldigt mycket mer försäljning och läsning på Kalmar exempelvis, som är väl en motsvarande klubb, och även Elfsborg har ju gått mycket bättre än Örebro. Så det är just Örebro som har gått dåligt.
Svarta
här.
Fåret.
Ja, så att fansen där i Örebro, de får bestämma sig i vilket ben de ska stå på. Antingen vill de att Sportbladet ska skriva om dem, men också så skiter de helt i
det. Jag tänkte på, som jag tog med mig mest från ÖSK-grejen annars, det var ju att vi har en ny anfallsfirma i det här landet. Det är Jack Lane och Jake Larsson, och de kommer från och med nu alltid kallas Jack and Jake.
Ja, det är jävligt bra. Jake and Jack, eller Jack and Jake. Jag hade ju en gammal anfallsduo där som lät som en advokatbyrå. Det var ju då Boman och Baldvinsson i Halmstad innan Boman gick till Blåvitt. Boman och Baldvinsson låter som en klassisk advokatbyrå. Det här låter ju mer som ett superhjältepar, Jack and Jake.
Absolut.
Eller möjligen ett klädmärke, men det var Jack and Jones man tänker på. Det som var lite intressant där, det var väl varför alltså Jack... har ju folk hetat sen Ulf Lundell skrev sin roman eller på så här. Men Jake är ett ovanligare namn. Jake Larsson, fick vi någon klarhet i vad fan han hette Jake för?
Ja, det blev ju så, vi ställde frågan, Jake, vad är det för namn egentligen? Och då svarar han, det ska ni fråga mina föräldrar. Men det är en bra fråga. Jag tror att min mossa tittade på någon tv-serie. Där fanns det någon kille som hette Jake. Hon tyckte det var fint. Och då ställde vi frågan, skulle du hellre hetat Jack som Jack Lane? Nej, hellre Jake än Jack, svarar han då. Så att han står ändå fast vid namnet Jake. Och det jag vill, det är att våra lyssnare gärna försöker fundera. Han är född 99, så vi funderar på att det måste ha varit någon gång mellan 97 och 99 som Jake Larssons mamma såg en film eller tv-serie med en karaktär som hette Jake.
Alltså den jag snabbt kan komma på, det är ju Jake and the Fat Man, och det handlar väl om, han var väl någon form av brottmålsadvokat, och så hade han en bulldog till hund. Den gick i USA på slutet 80 och under 90-talet. Jag tror att den måste ha gått i Sverige under den här perioden, Jake and the Fat Man.
Rättvisans män.
Ja, precis, den hade rätt mycket sämre svensk titel. Det kan ha varit den serien. Jag vet inte fan vad det finns tv-serier där folk heter Jake.
Den slutade sända i 92 i USA då. Men den kan
ja, men den fortsatte gå sen. I Sverige. Ganska säker på att den typ gick på eftermiddagarna på Kanal 5 eller något sånt annat lågtittartid.
Ja, men det är bra. Vi hoppas på det. Och så har ni några andra förslag får ni gärna mejla någon av mig och Robert.
Absolut. Ett annat citat eller ett annat svar som sticker ut från de här intervjuerna vi gjorde, det är ju i IFK Norrköping där vi intervjuade talangen Isak Bergman Johannesson. Vad sa han? Jag har världens bästa psyke. Det var i alla fall något åt det hållet.
Ja, nästintill. Alltså, jag måste säga att han är ju bara 17. Han har varit med och spelat A-lagets fotboll sedan han var 15 ungefär och är ju den som vi har utnämnt till allsvenskans största talang och som i hela Sverige verkar anse var det. Han då jagades av stora utländska klubbar. Han valde Norrköping och har verkligen siktet högt då och är hyllad av Jens Gustafsson. Han kommer förmodligen få mycket spel till i år. Men jag frågade så här, eller vi frågade honom, vilken är din största styrka som spelare? Och då sa han så här: jag skulle säga att det är mitt mentala fokus, det sticker ut. För att vara 17 år gammal är det bäst. Jag är bäst i Europa i min ålder, mentalt sett. Och frågade vi, bara så att vi citerar det rätt här, Isak. Du säger att ingen annan i Europa i din ålder har samma mentala styrka. Ja, precis. Så att med det citatet liksom, så jag ser framför mig att han spelar i Barcelona inom 4 år.
Ja, och jag tror det ligger väldigt mycket i det här citatet, för de andra vi intervjuade i Norrköping, de pratade ju just om det att de hade aldrig sett en ung spelare, och då talar de inte om det han gör på plan bara, utan just om det hur han är vid sidan av plan med kosten, med sömnen, med fysträningen, med allt det här. Och jag menar, det kräver ju ett oerhört psyke, det kräver en mental förmåga att offra så mycket man ju trots allt får göra i de här åren 17-18, då är en hel del annat är rätt kul, va? Jag tänker mig att Isak Bergman Johannesson inte trimmar särskilt många mopeder till exempel som en annan höll på med de där åren och allt annat elände man nu ställer till med liksom. Så att, det är klart att det kräver en mental styrka att välja bort det där tills vidare för att ge idrotten en ärlig chans. Och jag menar, ska du bli lite idrottsman, ska du bli en av världens bästa spelare, jag menar, fotbollen blir mer och mer atletisk, det ordet jag söker liksom. Backar du många år så kunde i princip vem som helst bli fotbollsspelare. Idag måste du ha en djävulsk fysik. Mm. Och den grundläggande för den är ju att du bygger upp den i de här åren.
Ja, och liksom på frågan vad vill du vara om 5 år, så var han otroligt tydlig. Om 5 år är jag 21 eller 22, det är också sjukt att höra någon säga det. Då vill jag ha spelat för mitt A-landslag och tagit en startplats i den elvan då, landslagselvan. Dessutom så ska jag spela för någon av de 5 bästa ligorna i Europa. Alltså i en klubb då i någon av de 5 bästa ligorna. Det är mitt mål. Väldigt många undviker att svara på den typen av frågor för de vill inte sätta press på sig själva. Men vi vet ju att Isak har den bästa, största mentala styrkan av alla i den åldern i hela Europa, så att han tvekar inte.
Nej, men det blir jäkligt kul. Sådana där citat är alltid roliga att gå tillbaka till sen också, där det har gått ett par år. Det är roligt att intervjua de här unga och titta på vad de sa. En annan ung spelare som, vi har inte publicerat den här, men vi kan ju tisa lite om att till alla Mjällby-fans då, att vi är på gång med intervju på Mjällby här också, nykomlingen Mjällby. Och det handlar ju någonstans, det var Besa Sabovic som vi snackade med, Djurgårdsspelaren, och utan att avslöja för mycket vad den intervjun kommer handla om, så kan jag säga att det verkar som att Mjällby, de har ett jävla självförtroende inför den här säsongen. Mm. Alltså att slå ut Djurgården här ur kuppen, det har gett dem råg i ryggen. Den saken är klar. Sen har vi pratat ganska bra om Mjällby, och de känner väl någonstans att de har något på gång. Och Sabovic beskrev ju det här som liksom att de är ett ganska ungt lag där alla har samma mål och hunger och krigar och drar åt samma håll. Så att ja, alltså han pratade ju nästan om att de ska på seriöst om att det var ett lag som ska utmana i toppen alltså. Mm. Och då talar vi om en allsvensk nykomling. Så de har en djävulsk tro på sig själva på listelandet.
Ja, jag tror ju på Mjällby, men nu börjar jag få lite ångest av att det har blivit för mycket hype liksom, att man kanske delvis hjälpt till att bygga upp någonting, alltså en ballong som kommer spricka sen lagom till seriestart.
Jag tror framförallt att det var den här segern mot Djurgården
som var väldigt skickligt utförd.
absolut. Så att jag tror framförallt att det handlar om. Nu har vi inte intervjuat alla i Mjällbäck. Vi har fått stuva om lite där. Var det Batanero som ville göra en sms-intervju?
Ja, exakt. Han var osäker på sin engelska. Så att, då fick vi stryka Batanero för sms-intervju. För att få ingen fart i. Så vi,
tänk om han är en fantastisk verbal
begåvning.
Ja,
det är möjligt.
Som svarar oerhört vackert på sms.
Men det blir åtminstone Moses Ogbo. Och så blir det också David Löfqvist förmodligen. Och det
Löken.
Löken, ja, precis. Och det vi framförallt vill veta med Löken är att när blev han, gick han från en riv ytter och en hårdskjutande anfallare till en Andrea Pirlo, eller vad säger Listerlandets Andrea Pirlo som med låg vilopuls sköt om passningsspelet. Exakt. Det ska bli intressant.
Vi hade lite planer på att intervjua Löken som stjärna, profil och talang och göra tre intervjuer med Löken, men vi tänkte att det kanske blir tråkigt för Mjällby-fansen. Det är roligare för dem att få läsa om tre olika spelare.
Ytterligare en grej som jag också skulle gärna vilja ha hjälp från lyssnarna, det är att jag minns inte någonting Löken gjorde i Malmö FF. Så om någon har något enskilt minne så får man mejla in det, så kan vi ta upp det nästa vecka.
Han spelade där 2012. Mm. Det som kanske har fått mest uppmärksamhet i den här intervjuserien då, det är ju ändå den här liksom diskussionen mellan Jonathan Levi i Norrköping och Viktor Elm i Kalmar, där först Levi på ett ganska detaljerat sätt beskriver hur han blir sparkad i huvudet av framförallt Viktor Elm, men ja, han uttryckte med att det var båda Elm som hade sparkat honom i skallen i matchen här i somras, var det väl, när Kalmar och då Elfsborg möttes. Och när vi tar den här informationen vidare till Viktor Elm då, så är han ju helt oförstående. Han vet inte vad Levi pratar om. Det där har inte hänt. Liksom, hade det hänt så borde Levi ha polisanmält honom, svarar han.
Ja, men man kan ju läsa upp här vad Levi säger först. Han säger så här: det var någon incident där med Elmbröderna i Kalmar. Jag trodde de var annorlunda. Men det var en del fula grejer som gjorde att jag tappade lite av respekten för dem. De sparkade mig i huvudet när jag låg ner. Efterslängar och tacklingar. Båda två faktiskt. Och framförallt Viktor. Men hur man är som fotbollsspelare och person är ju två skilda världar. Så när jag ringde upp Viktor Elm sen, eller när vi pratade med Viktor Elm senare, då sa han det. Jo, jag ställer upp för intervju. För jag måste bemöta det som Jonathan Levi sa i den andra intervjun för några dagar sedan. Det blev ju ganska stora rubriker. Jo, det var väl det ju. Så då sa han så här: nej, det är klart att det där inte stämmer. I så fall hade både jag och Rasmus blivit utvisade och sen polisanmälda. Det är en rätt stor överdrift från Levi, tror jag. Jag kommer inte ihåg någon form av spark i huvudet. Levi måste fått något trauma. När jag läste den stora rubriken på Sportbladet så blev min första reaktion ett stort skratt. Det lät ju jävligt. Jag skulle ta det Levi säger med en stor nypa salt. Så att,
vi har ju funderat på om vi ska sätta oss och titta igenom den här matchen och se om det finns några situationer. För att det skulle i så fall man kunna vara utslagsgivande i vad som egentligen har hänt.
Vi tror ju på att det är vårmatchen då mellan...
sommarmatchen tror jag det var. Jag tror det gick på sommaren av matchen. Men, den var ju jävligt grinig liksom. Mm. men vi har så långt har vi inte kommit än, så vi har satt oss och sett om det, men det kanske man borde göra. Det kanske är någon lyssnare som orkar gå igenom det och hitta sekvensen när Levi åker på en spark i skallen först av Viktor och sen eventuellt även av Rasmus. Ja, sen hade vi ju en väldigt rolig intervju med Berang Safari också i Malmö FF. Han är ju faktiskt jävligt rolig, Safari. Han är faktiskt en av allsvenskans fyndigaste och kvickaste spelare, verbalt måste jag säga. Och eftersom vi pratade ju lite om det i förra podden, tror jag, eller när det nu var, om att Malmö sportchef Daniel Andersson då framstår som... lite lätt oskärmig emellanåt. I alla fall ingen skärmtroll.
Att det är det som hindrar honom från att bli en av dem. För att vi menar ju att de här riktigt största svenska fotbollsledarna har ju någon typ av karisma också.
Exakt. Mm. Ja, nej, absolut inte att Daniel Andersson på något sätt är otrevlig. Alltså, i grund och botten tror jag det handlar om att han har väldigt stor integritet.
Så är det ju.
Men det är ju precis som du säger, ska du bli någon av de här liksom som verkligen går genom bruset, så måste du nog vilja synas lite också. Du måste liksom gilla att stå där i frontlinjen och ha strålkastan riktad emot dig. Och det kan man väl inte anklaga Daniel Andersson för. Men då ställde vi i alla fall frågan till Berang Safari. Vad fan frågar vi? Hur tråkig är han?
Handen på hjärtat, borde Daniel Andersson gå en skärmkurs?
Så var det vi formulerade frågan.
Och då svarar han: skärmkurs, vad fan? Jag tycker han är jättecharmig. Och då ställer du följdfrågan: har någonsin berättat en rolig historia eller skön anekdot? Och då svarar Safari utan att skämta: det gjorde han för 3 dagar sedan. Jag kan inte berätta den, men det var faktiskt jävligt rolig. Men den var mellan oss.
Ja, jag försökte pressa honom lite mer än vad som framkommer där ifall den var, liksom var barnförbjuden, om det var den typen av anekdot. Men nej, det hävdade han att det var det absolut inte, utan det var liksom helt enkelt bara en kvalitetsanekdot. Och men han vägrar som sagt säga vad den handlar om. Det känns inte kanske befogat att i det här läget ringa upp Daniel Andersson och försöka dra ur honom då den här anekdoten. Men däremot, vi har ju kört en serie här under den här pandemin på Sportbladet, En chans i livet, där läsarna och vi själva har gått tillbaka, tittat i arkiven och rätt ut gamla idrottsmysterium och liknande. Så att nästa gång världen drabbas av en global pandemi och vi kör En chans i livet 2 om kanske 20-30 år, då kan det faktiskt vara läge att försöka avslöja vad handlade Daniel Anderssons anekdot som han drog för Berang Safari våren 2020 om egentligen.
Absolut.
Har du något med, Boman, eller ska vi slå igen butiken för den här gången?
Nej, men det låter som att det var ett naturligt avbrott och avslut.
Då var det vi hade idag. Jag tackar dig, Per, som är här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square igen.